I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, men du kommer en speciell dag. Jag har haft en sån falling down-dag av Guds nåde. Jag har skrikit på folk på öppen gata.
Skämtar du?
Och för någonting som halvt var mitt fel dessutom.
Jag har också skrikit åt folk, för att det var en jävel som körde i en vattenpöl bredvid mig, så att jag blev helt nedstängd. För det var ju typ domedagsregn ute nu.
Exakt.
Men vad hände dig?
Nej, jag skulle cykla, för jag skulle ju få ytterligare en sak opererad som vi slog fast i våras. Så borde man ha en operation stående en gång i halvåret. Bara för att
så
liksom...
Och så bara, vad vill du klämma in på den tiden?
Ja, folk ska bara veta om att, just det, hon är dödlig som hos andra. Och bra, då vet man det. Och nu är det dags för min lilla knöl i axeln, min Quasimodo. Som den är vissa dagar, är mycket större än andra dagar. Och då när jag ska cykla dit i all hast.
Förlåt, alltså är det en dynamisk knöl?
Det är en, alltså de säger att den består av fett. Men att den blir svullen och inflammerad då. Då gör det ont. Det känns ju lite oroväckande att det bara är fett och det kan ändå bli inflammerat. Jag ska ta bort den i alla fall nu senare i höst. Jag känner inte att jag har tid att ha 3 veckors stygn och sådär nu. Och ska cykla dit. Här utanför korsningen här kommer cyklandes. Och det är någon sån här turist, jag vet inte, någon äldre kvinna i en bil som så inte blinkar och så sniglar fram. Och så inte vet vad hon ska riktigt. Och sen då när jag som cykel så här saktar in lite. Hon saktar in, börjar köra lite. Då börjar hon, då axar hon plötsligt. Och jag får panik och bara faller upp i en
hög. Bara, oh, där var gaspedalen. Ja. Hon blev rädd.
Ramlar av min cykel i en korsning. Det blir verkligen gå fram till rutan, knacka på rutan och skrika stämning.
Ja.
Och de sista 10% av ursinne kommer från att det är min första mensdag idag.
Ja, ja. Grattis.
Det måendet.
Till alla.
Det måendet. Världen är emot mig. Så det, där började min dag.
Ja, jag fattar.
Och att hon lägger hand på bröstet och verkligen ser chockad ut över min reaktion dels. Och såklart att hon fick mig att falla ihop.
Hon blev nog livrädd.
Ja. Kom fram en kvinna och frågade hur jag mådde. Stort tack till henne. Eloge.
Ja.
Ingen annan.
Vill träna.
Kommer till besöket, väntar en halvtimme på läkaren. Mm. Och när han kommer in så är han så här, det är bara klar sig, så kör vi. Då tror han att han ska operera mig idag.
Va?
Jag har inte ens pratat med den här personen. Jag vet ingenting om vad han vill göra eller om vi ens har sagt ja till operationen. Så får jag avleda det och säga att nej, jag tror inte jag är redo att bli blixtopererad nu på 2 timmar här på Britsen. Jag har ett möte också.
Det passar inte. Parisa ska leda i Kristallen. Kom igen, doktorn.
Och då ska jag cykla hem istället för att möta dig. Då börjar det och regna på ett sätt som du inte gjort på den sommaren.
Det är bara...
Grät jag lite.
I regnet, ingen.
Jag gråter bara i regnet. Superstolt.
Alltså, förstår du? Jag grät lite. Och det var så jävla skönt. Så sen så cyklade jag hem med ett leende på läpparna. Men det var ändå falling down jävla förmiddag. Och jag är så bräcklig nu.
Paris Amiri. Välkommen hit.
Jag har hållit det här tills nu, sen du kom hit.
Till detta triggerrum.
Ja, faktiskt.
Då kan jag kanske få dig på lite bättre humör.
Nej, jag räknar med att du ska utnyttja min
bräcklighet. Alltså, jag ska gräva oss djupare. Tro mig, vi kommer hamna där också.
Okej. Okay.
Det är en hel dramaturgi det här. Nej, men först ska jag bygga upp dig och sen ska jag smack you down. Ja. Jag har tagit ditt tips i förra podden och lyssnat på Smartless podcast med Jason Bateman. Alltså, jag tänkte på det efteråt. Många känner ju kanske honom mest som Ozark, Jason 100%. Bateman. Men det är ju typ den första dramatiska rollen han gör.
Mm.
Vi känner honom från Arrested Development.
Ja, kolla där.
Där har vi den.
En tavla.
Relaterad Jason Bateman tavla fanns. Och Will Arnett och Sean Hayes. Vi behöver inte gräva så djupt i dem. Jag vill bara säga att jag har lyssnat på den oavbrutet. Jag har lyssnat på Melissa McCarthy-avsnittet. Jag har lyssnat på Elizabeth Banks lite grann. Jag har lyssnat på Tina Fey såklart. Alltså det finns... Åh, vad man älskar det där. Och det var ju det du beskrev, när det bara finns att ösa ur. Alla stora, alla... Amy Sedaris. Och helvete, där är det drag. Hon är ju också så rolig gäst för att hon inte nödvändigtvis håller sig till några ramar överhuvudtaget, utan det är bara spänn sig fast och köra. Men jag skulle vilja bjuda på det senaste jag skrattade åt, som är, hör och häpna, Gwyneth Paltrow-intervjun.
Jaha, jag kan tänka mig att hon är kul med dem.
Nej, hon är inte kul.
Nej.
De är kul.
Jaha.
Alla gäster är ju med på Zoom typ, eller... Teams eller vad det heter. Och så sitter de och försöker lista ut vad är det hon dricker.
What's in the
okay. I'm trying to guess what she's drinking.
Oh, I know what it is. It's green tea.
No, she said it's not tea.
Oh, it's not tea. It's yerba mate.
No.
It's
Oh, fuck you.
It's hot water and lemon with a sneeze of honey.
You are maxing out what we know about
it's
alternative
way
cool
goopier.
Beverages.
Exactly. It's goopier than
what is mushroom. It? It's mushroom tea, not the psilocybin stuff.
Reishi, no. It's not.
No. It's like root of something. It's like fucking
it's
root
steamed.
Of psilocybin.
It's eye of newt, wing of bat.
DMT. It's pure DMT.
It's bone broth.
Of course it's bone
what kind
broth.
Of bones?
Are you being serious? Is it really
what
bone
mean,
broth?
What kind of bone? Skeleton bone.
Human bone?
Yes.
Human bone. Oh, that's why she looks so good. Guys, she's...
Goop is extreme.
We just confirmed QAnon that we
exactly,
really...
Exactly, that's what I was going to say the same. No, it's...
Och vad Sean Hayes var extra rolig också.
Ja, men,
fladdermusvinge.
Ja, de är i sitt esse. Det är också så kul. Ja, men jag menar, det är inte nödvändigtvis hon är som är så kul, mer än att hon bjussar på att hon är liksom mer Gwyneth än vad man skulle kunna ha fantiserat om.
Men buljong innehåller ändå näring, så jag är fascinerad att hon sitter och intar näring.
Men det hade ju varit extremt kul om det var människoben som hon hade liksom.
Och gärna ben från liksom en minoritetsgrupp i samhället. De här vita, rika kvinnorna sitter och dricker liksom olika hispanic kvinnors barnvakters
och deras kultur men slipper
hedra deras kultur också. Cultural appreciation, not appropriation.
Det finns också en extremt kul passage som jag inte minns i vilket avsnitt, när Sean Hayes berättar att hans mamma har levt med bara ett öga i typ hela sitt liv, och det är som ett återkommande, det blir som ett running gag som de kör, där han berättar att, och jag vet inte om de bara hittar på, men de säger att man tog muskler från fittan.
Just det, nej, jag vet exakt
för
vad det är.
För att det är samma muskel runt ögat.
Och då
säger Will Arnett, and to her everybody looks like a cunt.
Alltså jag skrek, jag lyssnade på det här avsnittet på Systembolaget. Jag minns det här väldigt tydligt, att jag frustade till bland massa främlingar i kön.
Ja, mycket kul.
Det är mycket kul. Alltså de har bra dynamik tycker jag. Och sen gör de olika bra intervjuer. De är inte lika förberedda på varje person och sådär. Men ibland är det när nivåerna är synkade. Otrolig podd.
Det är ett väldigt starkt tips. Tack för det, P. Amiri.
Ja, kul.
Sen så, alltså jag har, du vet, bara loading it up. Jag har grejer på gång här. Jag har saker jag liksom bara längtat efter att få snacka om. Till exempel, vet du vad Kanye West har gemensamt med Jason Sudeikis? Först kan vi kanske berätta vem Jason Sudeikis är, eftersom alla kanske inte ser en tydlig bild i huvudet.
Men välkomna till den här podden då.
Jason Sudeikis har länge varit med i SNL. Mm. Och har nu är han känd för något mer större än, nu är han ju Ted Lasso.
Otrolig serie.
I en komediserie.
Men han har blivit ett sånt typiskt ansikte i såna här putslustiga komedier som till exempel Melissa McCarthy skulle kunna vara med i. Ganska lättsamma men gärna grovt språk komedier från USA. Så han sköt ut sig från SNL och haft semiframgång i film, men med Ted Lasso, otrolig serie på Apple TV. Finns det säsong 2 nu också för övrigt?
Ja.
Det är stjärna.
Vet du vad de har gemensamt då?
Nej.
Jo, det finns en koppling mellan dem och kanske hur de hanterar sina breakups.
Mm.
Kanye West har ju nu famously skjutit på Donda release date. Hans kommande album skulle ha släppts i slutet på juli. Nu är det nya datumet att det ska komma typ på måndag. Men det är ingen som sätter några pengar på att det kommer hända prick exakt just då.
Han har haft någon sån här lyssningsfest.
Han har haft lyssningsfester. Där Kim var och supportade eller liksom visade sig på eventet i en
PR.
Otrolig
det kallas
outfit.
PR.
Ja, hon hade en typ rånar-outfit från topp till tå. Eller ja, rånare ser inte ut så, men Valenciaga, absolut. Han har uppdaterat texten till låten Love Unconditionally så att den bland annat då innehåller orden Honey, why could you leave? Darling, how could you leave? Come back tonight, baby. Come back tonight, darling, please. Darling, how could you leave? Det finns många stora frågetecken hos Kanye West.
Mm.
Och just i det fallet så är det kanske inte jättekonstigt. Alltså vi som har följt det här från utsidan. Alltså det är ganska uppenbart för mig varför Kim... Men jag vet ju inte, jag är ju inte hemma hos dem. Men det är nästan så att man bara, hur har hon kunnat stanna så pass länge? Mm. Hur känner du?
Ja, alltså jag kanske inte stenkoll på den här familjen längre. Tappade tjusningen för
det ska gudarna veta att jag inte heller har. Jag
det
kanske
är
bara
ren och skär cyborg-stämning. Jag är så ointresserad av att de prackar på unga tjejer läpppennor och fillers. Jag följer inte en enda. Och vad gäller Kanye så har ju han som artist alltid varit oerhörd. Och som person allt mer outhärdlig. Och jag är jättepeppad på Donda-musiken. Men försöker filtrera bort att han är en människa också.
Jag har också väldigt svårt att förhålla mig till tågkraschen som känns som Kanye West. Att det faktiskt, jag tycker han fortfarande är typ den absolut bästa producenten typ någonsin. Alltså jag tycker många av mina topp 10 låtar i livet. Mm. Jag lovar 3 till 5 är Kanye West antingen producerade eller liksom att han har skrivit dem och gjort dem så här. Så att det är otrolig musik, men det känns ju också som att det är någonting extremt osunt som man egentligen inte borde typ sända på TV överhuvudtaget. Nej, men, alltså det är liksom, ja.
Sen är politiska också, den här presidentvalskampanjen.
Nej, men alltså,
och
det
Trump
är ju helt sjukt.
Vad han har sagt och sådär. Jag tycker han kommer undan med ganska mycket saker för att han verkar vara galen, att det blir som lyteskomik mer.
Ja. Men i det här då med att han då är frågande till hur hon kunde lämna honom så är det ju faktiskt så att han bär vissa likheter då med Jason Sudeikis, för det blev väldigt mycket rubriker för ett par tre veckor sedan när han ställde upp i en stor GQ-intervju.
Jaha.
Bland annat CNN har skrivit om det här med rubriken Jason Sudeikis isn't sure what happened with the Olivia Wilde breakup.
Ska vi dra det också lite? För det,
Jason Sudeikis och Olivia Wilde som, vad ska vi säga, vad har hon gjort? Hon har ju senast regisserat Booksmart.
Otrolig film.
En otrolig film. Hon är ju också skådis och var med i många säsonger av Dr. House.
Mm.
Hon
har lyst som regissör nu och regisserar ju en ny film, eller har gjort det nyligen. Med en viss stjärna.
Och denna stjärnan, Harry Styles, var ju också anledningen till att det blev väldigt mycket skriverier då när de första gången visade sig tillsammans. För då var det kanske inte officiellt att hon och Jason Sudeikis hade separerat.
Alltså hon bytte ut Jason Sudeikis, vilket ju är lite av en hobbydröm. Mm-hmm. Det är inte en oattraktiv människa. Mm. Men bytte ut honom mot en av världens hetaste popstjärnor som också har någon slags feministiskt etos har han ju. Mm. Klär sig i blusar och då är man feminist.
Precis, absolut.
Så de började ses och det måste ha varit tufft då gissningsvis för Jason. Men berätta, han är alltså aningslös till att för ett 15-årigt förhållande.
Ja. Citatet är: Siddiqui said that even he didn't have a total clarity about the end of the relationship just yet. I'll have a better understanding of why in a year, he said, and an even better one in two, and an even greater one in five, and it'll go from being, you know, a book of my life to becoming a chapter to a paragraph to a line to a word to a doodle. Alltså, det är ju, alltså jag tycker att det är liksom, det är ganska kul varför jag tar upp det här, för att jag vet inte om du känner till det, men det är en ganska så här gammal sanning att när par skiljer sig, att det är ofta så att kvinnan är typ helt klar. Alltså då är det bara så här: okej, tack och hej typ. Medan männen bara, va? Har vi problem? Och det är ganska kul. Eller förlåt, kul är ett jävligt osmakligt ord i det här sammanhanget. Intressant. Jag tycker det är väldigt intressant att så här pass publika figurer ändå sköter sin typ sitt marinerande eller liksom sina funderingar liksom out in the open typ. Man skriver i en låt, det är väl naturligt kanske om man är en artist ändå, men att liksom sitta och vädra i en GQ-intervju att man inte riktigt har koll på varför man har skilt sig. Jag tycker att det finns någonting väldigt ödmjukt i det, alltså att han är så här en av alla de männen som inte riktigt fattar förrän det är över vad det var på väg. Hon kanske har sagt det 1000 gånger, han har inte lyssnat, bla bla bla, inte vet jag. Du och jag pratar ju mycket om emotional labor och att det också är en jämställdhetsfråga, och samtidigt är det så intressant att män fortfarande typ inte riktigt så här, har koll på eller förstår att en relation också är någonting man måste vårda, och liksom att det kräver typ att man snackar om saker för att det överhuvudtaget ska funka. Det är jävligt märkligt att gå igenom en så pass publik skilsmässa som det ändå blir.
Det här är ju aktuellt
och
också.
Och inte ha en jävla aning. Nej, men, fan är det?
Jag är jättefascinerad av hur det där är så ojämnt, verkligen. Att den ena personen kanske är mer uppfostrad med att känna efter, tänka efter, och uppfostrad med en större värde tillskrivet relationer. Flickor och tjejer får ju från barnsben fantisera om att gifta sig och hitta någon, och så här Prince Charming-idén, och får ju då ett relationsfokus i stort, och det är som viktig status och sådär, att bli vald. Och män, då är det att välja, det är mer liksom pådrivande, aktiv pursuit på något sätt. Bara där händer något intressant. Och jag tycker att det här är så också, det här är också aktualitetsmässigt intressant i och med Bennifer. Återföreningen av. Fattar du hur det här har triggat så många med separationsångest? Även jag. Och för att de blir ihop igen 15 år senare efter hela den här, de hade gjort den här fruktansvärda filmen ihop, Geely.
Han, just
var,
det,
han var
det,
med i hennes musikvideo som de har remakat nu när han håller handen på hennes rumpa och sådär. Och då minns man ju citatet från när Ben Affleck har vunnit pris, jag tror att det var för Argo, en skymf mot Iran. Nej, det var ganska rättvisande faktiskt, vågar jag ändå säga. Filmen Argo i alla fall, och när han står på scen och tackar sin fru, lite pliktskyldigt tackade han Jennifer Garner. Kom på nu hur olyckligt det är att hon har samma förnamn som Jennifer Lopez. När han sa när han skulle prata om sin älskade fru.
I want to thank you for working on our marriage for 10 Christmases. It's good. It is work, but it's the best kind of work. And there's no one I'd rather work with.
Så lika så, men som är perplexa inför att hur kunde det bli så här dåligt efter att relationen är slut in public, men som slås av fan hur mycket jobb det är på en av världens största direktsända evenemang. Och jag tror att den här synen på att man faktiskt måste ändra på sig och fixa mer relationer är, alltså om den inte är jämn i en relation, det är omöjligt. För då ser den ena det som att den gör det själv, och den andra ser det som att gud vad störigt, jag vill bara ligga och hålla handen och gå på middagar ihop, och tro att det är det en relation är.
Ibland är det enda man har i ligget, och finns inte det, då står din fruga där helt plötsligt med Harry Styles i handen.
Pang!
En ganska gullig grej i den här intervjun är dock att han faktiskt bjussar på vem som faktiskt kläckte idén om Ted Lasso-serien. Det var såklart Olivia Wilde. Nej. Som under en middag säger "You should do it as a show." Kanske var det hennes sista. Även där var hon en genius regissör och kanske puttade in sin soon to be ex-make i någonting som kunde erbjuda lite finansiell stabilitet. Så även hon där, kunde skilja sig.
Ja, även där oavlönat arbete i form av själslig, liksom,
sant.
Själsligt stöd. Fy fan. Men som sagt, jättebra serie. Mm.
Jag teasade ju förra gången om family friction, som ju är min nya bästa term. Det är The Guardian som har myntat den, det är inte jag. Så det som fick mig att tänka på det här och vad jag ville ta upp är, vi kan börja i The Paper Palace. Har du hört talas om The Paper Palace? Nej. Jag vet inte, Parisa Amiri, om det är intressant för dig med en person som har varit head of drama series at HBO, jobbat med The Sopranos, Six Feet Under och The Wire. Är det så intressant för dig? Men du kanske inte har sett dem.
Är det någon jag inte vet?
Va? Hon heter Miranda Cowley Heller. Hon har skrivit Paper Palace, som jag först tyckte var en lite töntig titel. Alltså, jag vet inte, jag fick så här typ vad då? Falcon Crest typ. Aha. Nej, men jag vet inte, så här, The Paper Palace, men aha, den syftar på ett fuskbygge som är den sommarstuga som den här familjefriktionen utspelar sig i till stora delar. Det är någon i familjen som kallar den det för att den är typ, i princip gjord av papp. Och det är ett ställe vid Cape Cod, som ju är dit rika New York bor gärna reser på somrarna. Och det här kretsar då kring det kan låta som en spoiler, men det är typ det första som händer i boken är detta. Att Elle Bishop, som är då i typ 50 plus åldern, wakes up at 6:30 a.m., bypasses the detritus of the previous evening's dinner party and heads out for a swim. As she entered the freezing water naked, she plays over the night before in her head when she fucked her childhood best friend Jonas against the wall of their house while her husband and children snoozed inside and her mother did the washing up.
Wow.
Där är det en plot. Är det en plot? Då påminner jag igen. Hon har jobbat på Sopranos och The Wire och så har hon skrivit en bok med den här plotten.
Hon har viss känsla för destruktivitet och skav, får man gissa.
Minst sagt.
Vad spännande, för först lät det som en sidoplott till Solsidan. Vad knasigt. Felix Herngren och Mia ska ut i sommarställe. Allt går åt helsike. Det är spikar överallt. Nu blev det aningen mörkare.
Ja, men det är ju inte en tv-serie. Nej. Och den har jämförts med typ Big Little Lies. Att den har lite sån där känsla för att det finns också saker vi inte vet som kommer unfoldas. Och det är ju väldigt mycket såklart tillbakablickar till hur den här uppväxten har varit i det här sommarstället och också relationer, alltså ska vi mamma-relation, absolut, ska vi pappa-relation, check, systrar emellan och så vidare, och också det här som jag tycker är en väldigt härlig, alltså kul twist, att man kanske kan hitta så här en ny kärlek i så här 50 plus. Det kan ju jag fantisera om, jag skojar. Nej, men alltså att det finns den där som typ the one that got away som kom tillbaka.
Apropå Bennifer också. Men
apropå Bennifer, för helvete. Exakt. Nej, men det är så. Vävs ihop.
Jag träffade en äldre dam på ett sammanhang jag inte minns exakt just nu. Jag minns inte mycket just nu, ska jag säga. Det är pinkoder och allt möjligt. Men nu i somras, kan ha varit på ett hotell jag var på. Och vi började prata, och din man, hur träffades ni och sådär. Nej, hon bara, vet du vad faktiskt? Vi träffades när vi var yngre. Bara bekanta sådär. Och sen så hade vi våra liv, våra familjer och sådär. Sågs inte på många, många år. Mm. Och sen så gick min man bort och han skilde sig. Och träffades vi av en slump.
Mm-hmm.
Och nu har vi levt upp i 10 år.
Ja, du ser.
Och jag bara, blev helt golvad av det. Mm. Att folk kommer tillbaka in i ens liv. Det är så fint, jag älskar sånt.
Alltså det är en riktig page-turner. Mm. Den innehåller alla så här bitar man vill ha. Den är liksom både väldigt smart och välskriven. Mm. Och kanske inte så rolig. Den är liksom inte, du läser den inte för ett garv, absolut. Men det är så här drama på så jävla hög nivå. Mm. Och det är såklart väldigt så här, inte den typen att du kan gissa vad som kommer hända och så vidare. Och jag har faktiskt inte läst ut den än, utan den är bara, den är så jävla jävla bra. Så tack Karin Magnusson var det som tipsade den till mig. Jajamän, det blev en köp direkt.
Och vad hette författaren?
Miranda Cowley Heller.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag tipsade ju om The Most Fun We Ever Had i början av sommaren. Mm. Och nu känner jag bara att jag vill ta upp den igen. För den är också så tydligt så här, family friction. Den handlar om ett par som har 4 döttrar. Och så får man följa, alltså, från liksom att de träffas och sen får de första barnet. Och lite så här tema, kanske hon kanske får ge upp lite jobb för att de får barn. Han kan göra karriär, lalala. Och sen blir de här döttrarna vuxna och har sina relationer och lever sina liv och så vidare. Och jag vill sälja in boken på dig genom hur The Guardian beskriver en av döttrarna. The eldest, Wendy, is grieving the loss of both her husband and premature baby, indulging in an excess of wine and massaging an acerbic tongue.
Mm-hmm.
Alltså hon är, det är en otrolig karaktär.
Hur du översätta acerbic tongue?
Ja, men giftig typ skulle jag säga. Syrlig. Ett citat ur boken som handlar om att det är 4 systrar. Jag har ju inte så många systrar. Alltså jag har liksom inte kanske heller så mycket samlat på mig så mycket så här atypiskt att bo med många systrar. Mm. Men jag kan tänka mig att det är extra härligt om man hör till den kategorin. Och apropå det så är det ett citat. There's 4 of you, he asked. What's that like? It's a vast hormonal hellscape, a marathon of instability and hair products.
Ja, perfekt. Labilitet, instabilitet om man så vill, och hårprodukter.
Claire Lombardo är det som har skrivit The Most Fun We Ever Had. Så den måste ni läsa. En typisk bra semesterläsning.
Du, jag blev så inspirerad sist när du pratade om att du ska prata om family friction. Ah. Att jag insåg att mycket av det jag har sett på sistone också faller in under den kategorin. Och skulle vilja diskutera lite av dem, några av dem med dig.
Mm.
Och det är ju intressant. Man påtalar jämt att så här, relationer är bland det viktigaste vi har, vi människor, för välbefinnande, hur våra liv artar sig, om vi överlever, är ju såklart det evolutionära. Skälet till att vi tar så extremt hårt på relationer, att det är så viktigt. Samtidigt har det varit en debatt i sommar om frågan om SVT verkligen ska sända och göra så mycket livsstils- och dating- och relationssåper.
Mm.
Har du hängt med? Har du sett någonting av det?
Bondgårds-TV.
Bondgårds-TV, behövs det?
Behöver. Ska vi betala
numera faktiskt skattepengar
med
också?
Våra skattepengar.
Men det som fick det att eskalera, den frågan ligger ju alltid och lurar såklart, var den nya serien Vi eller aldrig. Har du hört om den?
Oh,
eller
nej.
Sett fladdra förbi?
Nej, jag har inte sett.
Det är helt enkelt så att olika par som har varit ihop olika länge, olika problem, alla tar sig ner till något sånt här gemensamt hus där de med sexolog och någon slags terapeut ska undersöka, utreda om det är bättre att de gör slut eller inte.
Mm-hmm.
Och det är ganska juicy att hänga med i. Och det är ganska tankeväckande trots allt. Men såklart så har det blivit mycket diskussioner om det. Om det bara är lite komik eller om det faktiskt är då public service, det här mystiska begreppet.
Förlåt, och jag måste Filip och Fredrik hade ju ett program som hette Ska vi göra slut?
Just det.
Jobbade inte vår kompis Klara med det? Kanske
säkert.
Till och med. Och då är det alltså någon som har kanske halvsnott den idén men insett att det kanske är bra att kalla in experter istället för att Filip Hammar ska gissa sig till vad som får folk
var det
att hålla
experter
ihop.
Var det inga experter med på det?
Nej, det tror jag. Jag minns inte.
Kanske var innan den här liksom vågen av parterapeuter i TV som ni också haft.
Alltså jag ser framför mig typ att de två kikar in hemma hos någon och så bara, hur var det här? Nu börjar ju du bråka på henne. Men kom och kramas istället, säger Filip.
Och sen kliver han ut i rummet. Nej.
Men vad skulle du paret göra?
Men här är det taget till det här. Folk bor i ett hus ihop och det är synkar och det är filmat från när de hänger efter middag och frukost. Man fångar hela upplevelsen på det mer Paradise Hotel-sättet såklart.
Ja.
Och hur kan man komma med sådana invändningar när de har så uppenbart folkbildande element? Man lär sig så mycket när ett par som har varit ihop, säger de, i kanske ett halvår och haft sex en gång på denna tid. Och detta för att killen har ont i knät, visar det sig.
Amen.
Det här är någonting som
vänta, det är också deras första halvår som de är ihop.
Och det här är sexologens råd eller tips eller insikt kring detta. Hennes liksom 8-åriga utbildning har lett till den här stunden.
Du har smärta, du har ont i knät. Ja. Men man har ju inte sex med knät.
Ja, man har ju inte sex med knät.
Jag tycker, det är sick burn.
Hur skulle det inte kunna slås fast utan? Och ser du hans min när hon säger det? Han gör en sån not bad min. Ja, ja, jo, nu när du säger det.
Nej, men han kände. Hon bara vill ha lite lotion for that burn. Det, alltså, det är ju inte... Alltså, de kan ju inte vara... Nej,
jag förstår väl.
Men alltså...
Åh, det är så hemskt.
Ska de behöva sitta och få höra det där i TV? Alltså...
De har sex en gång, cirka en vecka innan de kom dit. Så de har tagit beslutet om att åka dit innan.
Det var först då de låg med den.
Ja.
Då låg de ju bara för att kunna säga det i TV-programmet. Ja. Herregud. Han bara, nej, jag får ont i knät. Det var som jag visste. Hon bara, okay.
Nej, men vad är det han gör med sitt knä?
Jag ser framför mig att han har ett jättespeciellt sätt han måste stå på för att komma. Alltså som involverar väldigt mycket
och annars
knä.
Annars är det inte lönt.
Annars är det inte lönt för honom.
Nej, gud vad roligt.
Nej,
men det här tar oss då till tre serier. Tre produktioner som alla är i ropet, jätteintressanta och verkligen tar sig an family friction på bästa möjliga vis. Mm. Och som jag hoppas att ni alla ska vilja se. Vi lever ju just nu mitt i en uppsjö av domedagsscenarion. Det har inte undgått någon, hoppas jag.
Nej, vi kan ju titta på vår egen verklighet.
Den är egentligen drama nog. Jag känner att det kommer utkonkurrera tv-drama och bokdrama och annat mer än något annat.
Vet du vad? Jag hoppas. För att jag tror att folk inte kan ta till sig det för att det står i tidningen. Om det skulle vara liksom, på bästa sändningstid.
Och snygga skådisar.
Ja, då kanske någon skulle lyssna.
Ja, alltså Day After Tomorrow hade ju viss effekt. Okej. Okay. Från då att FN:s klimatpanel slog fast i måndags att människans utsläpp förstört jordens system permanent. De har utlyst kod röd för eskalerande klimatkatastrofen med extremväder, torka. Allt det här som kommer innebära att vi utplånar mänskligheten. Jorden överlever ju. Jag är noll orolig för jorden. Det är ju vår överlevnad bara på spel.
Jorden has seen some shit, om vi ska vara helt ärliga.
Och det här är alltså ett av de domedagsscenarion vi lever i. Ett annat är att Elon Musk ska börja visa reklam i rymden.
Jag är så less på denna jävla Elon Musk.
Det var slut på reklamyta på jorden.
Jag önskar att Elon Musk börjar utforska svarta hål lite närmare.
Ja, verkligen.
Kan han visa reklam där, tack.
Så det var slut på reklamyta. Han ska skjutsa ut en satellit 2022 med skärm som visar reklam. Det blir väl penisförlängningar och fillers på himlen istället för bara stjärnformationer. Och kasino. Kasino. Spela ihjäl er medan världen brinner. Men detta leder oss in på mitt första exempel av Family Friction som är domedagsinfluerat. Det är en kortfilm på SVT Play, kanske du anar, på gyllene 16 minuter. Mm. En riktig pärla. Och jag misstänker att folk kan ha missat detta. Och så kan vi inte ha det. Den heter Det sista äktenskapet. Ringer det någon klocka?
Nej.
Du kommer bli chockad nu.
Ja, men. Det är en utanför fönstret.
Okej. Men släck mig in och staket ut lite. Fixar du något?
Nej, jag är nu. Jag kan inte sova med den där.
Jo.
Nej! Den stönar och det är din tur.
Den är mer rädd för dig än vad du är för.
Gör bara!
Så. Är du nöjd nu, Ashley?
Jättenöjd. Tack.
Ja, Det sista äktenskapet med Emma Molin och Christopher Wagelin. Här såg du första scenen.
Mm. Och, alltså, jag är ju för dum i huvudet. Den här vet jag ju mycket väl. Emma har ju postat ganska mycket om den här. Och grejen är att det är så himla genialt. Man tycker att de måste haft så kul bara på PR-avdelningen. Att de, alltså så här, de lägger upp bilder på så här en fin studioplåtning. Typ, som man tänker att man går till någon porträttfotograf och ser, har de blodsplatter i ansiktet. Mm. Det är kul. Och det är ju då en zombie-komedi.
En zombie-komedi och liksom relationsbaserad. Mm. För du kände ju kanske bara av den här första scenen att till och med zombie utanför fönstret blir till ett men det är din tur nu.
Mm.
Det där bitska.
Alltså jag känner 100% att jag skulle vara hon. Alltså jag kan inte sova med den där. Mm. Skit i det. Nej, men jag kan, alltså.
Och det här liksom fyllt av förakt. Ja. Tack älskling.
Mm.
Så jävla less på varandra.
Så låter vi inte hemma hos mig.
I mean, nej, aldrig inte klart. Nej. Jätteintressant grepp i alla fall.
Särskilt inte under jaktsäsongen.
Nej. När apokalypsen också blir slitsam slentrianvardag.
Mm.
De spelar alltså ett gift par som barrikaderat sig i en stuga i och med zombieapokalypsen och tjafsar om zombie-relaterat som att det vore typ hushållsgöra.
Mm.
Mitt i analkande död och civilisationens undergång.
Mm.
Alltså istället för att säga, ja, döda den där spindeln, gå ut med soporna, sånt som kräver elstaket och massgrav på tomten.
Mm.
Så det är jävligt välgjort. Alltså det är verkligen välgjort och roligt genomfört också.
Mm.
Och det bästa är ju att så här, deras dynamik är så övertygande. Alltså jag vill se Emma Molin skådespela i mer.
Mm.
Hon är ju någon hybrid med programledare och man har nu i paneler och sådär.
Ja, men hon är ju skådis från början.
Ja, ja, men du har varit mycket sånt också nu, liksom, verkligen. Och det är intressant vad det här säger. Att parallellt med att hotet från The Undead eskalerar under de här 16 minuterna så gör också deras underliggande slitningar det. Och alltså hur less man blir på någon även när man är typ beroende av den och att det inte finns något jätteöverflöd av alternativ med att världen håller på att gå under och de flesta de känner antagligen döda eller zombies.
Det kanske blir lite meta, men jag ser framför mig hur de som har skrivit den här serien kanske kunde ösa ganska mycket ur av att bara vara hemma med sina familjer dygnet runt under corona i x antal månader.
Troligtvis.
Det finns en del material kanske. Ja,
och det är intressant, alltså, till och med när det är draget till sin yttersta spets, att det här är kanske den enda personen på jorden. Du behöver den för att överleva och du skulle vara fruktansvärt ensam utan den. Det är inte liksom kvällar på stan som alternativet som kanske lockar folk i skilsmässor och fantasier. Till och med då det här slitet, hur svårt det är att ha det normalt trevligt med en person över tid, blir så tydligt och snyggt gjort i den här.
Det här med att sätta typ vanliga problem i en kontext som är väldigt överdriven och maxad kan man säga i typ världskrisläge är ju någonting som jag tycker väldigt, väldigt mycket om i Battlestar Galactica, som jag tjatar om. Så jag återkommer till den science fiction-serien som är min bästa. Paris skrattar
av
den
här.
Ja, men alltså, för det som är så genius med den, och nu pratar jag främst till alla som liksom vägrar bry sig om science fiction, det är ju just det att Battlestar Galactica tar ju då problemet typ, vi kan inte bo på jorden längre, är ju det. Den är ju inte irrelevant i det här samtalet. Nej. Vill jag bara säga. Så när du pratar om, när vi om så här rapporter som kommer från FN, då tänker jag bara så här, vi bygger ett skepp ut i rymden ska vi, och Elon Musk är fan bannad från vårt skepp. Men, och jag kommer måla det jättefint med linoljefärg, men där är ju det som är genialt med Battlestar Galactica som dramaserie är ju att man då tar till exempel problemet med så här, vilka jobbar i maskinrummet på det här skeppet, och de, ja, vad händer om de strejkar, och så blir det en politisk fråga i så här att ni overlords på det här skeppet, alltså det blir en klassfråga även ute i rymden, vilket ju många liksom science fiction-serier absolut har med sig som tema. Så att, jag menar, i Battlestar Galactica bygger ju också hela grejen på att människan har skapat AI, och AI bara, vad ska vi med er till? Ni är ganska dåliga, ni har ju sönder jorden. Bara, vi skjuter av några, typ. Så att den grejen är, jag älskar det här, att man hittar även såna här vardagliga problem och teman i en sjuk setting.
Förhöjt på något sätt. Alltså att de sitter och tjafsar om några saker de är trötta på vad deras sexliv, samtidigt som zombies håller på och klättrar över staketet. Det är en tydlig jävla bild över relationer och över världen ju. Det pågår saker som vi inte tar itu med för att vi är så närsynta. Det är det också. Och på tal om Elon Musk så känner jag, apropå den frågan, att mänskligheten har haft sin chans, och att Elon Musk, att han skjuter ut reklam till och med i rymden, är det yttersta tecknet på att förtjänar mänskligheten en till chans? Jag tycker typ inte det.
Nej.
Jag tror vi är ganska klara.
Kom och ta oss bara.
Ja. Resor tar ju fram allas sämsta sidor.
Åh, jag tror jag vet vad du ska säga nu.
Ja, men vi börjar här. Då håller du med om det? Att det är då konflikter som under vardagen kanske har liksom, man hinner inte bråka. Att det är då de eskalerar och flyter till ytan och briserar.
Ja. Alltså det bästa sättet att testa typ en vänskap är ju att åka på en resa tillsammans. Eller ett äktenskap för den delen.
Eller någon man dejtar.
Det är alltså jättekort. Och, nej men alltså jag kan absolut dra paralleller till när jag och Kalle åkte till Sicilien och känt varandra i typ en halv minut.
Berätta.
Och han, nej men det var gick toppen, och vi har faktiskt sen dess, vi är typ aldrig så sams som när vi är ute och reser av någon sjuk jävla anledning. Nej men det är för att vi är jävligt bra på det. Alltså typ det kanske, ja.
Vilket bra.
Ja, men jag har ett recept för det som jag kan dela med mig någon annan gång. Men det jag ville säga nu var att det blev en riktig jävla meltdown, och det var han inte kände av stämningen att skämta med mig att vi var försenade till flygplatsen. Alltså det kan, slag kan ha utdelats.
Men då var det ändå sista dagen, man rod.
Jag är väldigt känslig med att komma i tid till flygplats, eftersom jag kan ha mardrömmar om att missa flyg.
Alltså jag förstår.
Så, det är på den nivån. Men jag kan relatera.
Ja, du kan relatera. Mm. Och jag tror att det är en och annan som lyssnar som har gjort slut nu efter semestern.
Grattis till er.
En och annan som starkt överväger, ligger på nätterna och tänker på detta. Detta är till er. För det är ju en väldigt bra setting för de flesta skav och slitningar. Och för det blir så tydligt på något sätt. Semester är så mycket vilja, och det är så mycket olika viljor, och man får plötsligt syn på saker som man annars kanske blir distraherad av för att man har massa annat för sig. Och detta leder oss till en väldigt omtalad och hyllad samhällssatir som hade premiär på HBO nyligen.
White Lotus.
Och White Lotus handlar ju om när tre rika resesällskap reser till en hawaiiansk resort, och varvat då med personalens tillstånd där, de som tvingas urholkas själsligt för att uppfylla alla deras självberättigade, självupptagna as till gästers behov.
The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
Aloha.
The happy beer.
We're on our honeymoon.
You're such valued guests.
Welcome to the White Lotus.
He thinks I'm an asshole.
Were you an asshole?
I guess I'm just wondering what you might be able to do for us to make us feel better.
No, I was actually trying to not be an asshole.
Have you failed?
Vi har ju haft servicejobb båda två.
Om vi har.
Och vi vet ju vad det innebär vad gäller självutplåneri.
Ja, alltså vet du vad? Jag tycker också att det är en vattendel. Jag litar inte riktigt på folk som typ inte haft servicejobb.
Eller vård.
Så, alltså,
jobb.
Vi har sett en del. Vi har tagit hand om en del.
Jag har särat på hotell. Jag har gjort kaffe och glass och mat till folk. Man har sett folks sämsta sidor. För det folk tror att de betalar även för eviga leenden och underdånighet. En sak är att man ska vara trevlig, men underdånigheten. De betalar för att känna sig lite över nästan.
Och tankeläsning.
Mm.
Betalar man också för.
Men jag tänkte på det med betala för service och sådär. För en sak som inte rimmar helt väl med den här serien är att nu för tiden så är det ju en statusmarkör också att bli behandlad illa. Förstår du vad jag menar?
Nej, vadå?
Riktigt lyxiga eller coola ställen ska ju helst vara lite också otrevliga och dryga.
Alltså, ja, ja, du menar servicen är.
Butiker,
ja, ja,
ja. Mm. Eller hur?
Jo, ja, jo, det är sant.
Det finns ju ett på precis hörnet här nära där jag bor. Mm. Jag ska inte säga det rakt ut, men det är ett mansnamn. Och de, ja, är, ja, så, ja, fruktansvärt otrevliga och råkar vara dyrast på gatan.
Nej, men det är absolut ett koncept att ha otrevlig personal.
Mm.
Då, det är ju det säkraste sättet att veta om ett ställe är jättefränt.
Man ska känna att man måste leva upp till nivån på något sätt. Men så är det inte på den här resorten. Här är det bara underdåniga slavar folk har betalat för som de vill ha. Du har också sett den, låter det som.
Ja, jag blev tipsad om den här faktiskt av Sanna Sundqvist, namedrop. Och det tittades på, och jag har en favoritscen nu, första avsnittet, som jag gärna vill prata om. Och det är bara Jennifer Coolidge in all her glory.
Ja, det är så, ett av de tre rika sällskapen som kommer till ön är en äldre singelrik kvinna utsökt spelat av Jennifer Coolidge, som innan tyvärr har etiketterats mest som Stifler's mom i American Pie.
Ja, hon har ju gjort alldeles för få roller. Jag fick upp ögonen för henne, eller vad ska man säga? Jag såg henne första gången i Christopher Guests Best in Show, som är en fantastisk komedi som är typ från år 2000, tror jag. Den är skitgammal. Men kolla på den. Om ni undrar varför så kan ni kolla trailern för den och så kommer ni förstå varför ni ska titta på den. Hon är fantastisk. Hon gör en roll mycket tillsammans med Jane Lynch, som ju är en annan favorit, känd från klassiker som Glee, där hon spelar typ, vadå, gympaläraren.
Men innan jag berättar om andra sällskapen, vad var det med den scenen som du...
Det är att hon försöker desperat få en massage och de kan inte riktigt tillhandahålla en massage, eller det är fullbokat och lalala. Och det är också något kul med det där med hennes typ privilegium, att hon tänker sig någon jävla massage måste nu skaka fram, och så kan hon istället få typ healing. Och då så ska hon sitta och säga efter ett mantra, och sen så börjar personen som håller healingen sjunga, och då sjunger Jennifer Coolidge med, och hon bara, nej, du ska inte sjunga med nu, nu är det bara jag. Och hon bara, jag vet, men det kändes bra.
Hon är ändå en av de mer sympatiska av de här privilegierade människorna på semestern. Mm. Kanske för att hon är där för att begrava sin mammas aska, och för att hon är så väldigt, väldigt sårbar och bräcklig. Väldigt många tragikomiska scener med Jennifer Coolidge. Hon är en av de stora behållningarna i serien. Och i övrigt så har vi ett par på smekmånad. Odräglig, privilegierad finanskille. Finns det något värre? I så här pastellig piqué.
Mm.
Med en tjej han gift sig med rekordsnabbt. Och som absolut inte kommer från pengar som han gör. Och det börjar liksom sippra fram nu på den här honeymoonen. Och hon börjar inse vilken outhärdlig översittare hon har ingått äktenskap med. Sadly.
Mm.
Och därutöver en familj som är min absoluta mardröm.
Berätta.
Ja, men där är så en kvinna spelad av Connie Britton. Om inte det säger någonting direkt.
Coach Taylors fru.
I Friday Night Lights eller Nashville var också en stor serie ganska nyligen.
Just det.
Faktiskt spelar väldigt väl en så här karriärkvinna. Tänk hon är ett Paltrow-kvinna.
Men hon är ju en goop-människa.
Ja, fast mer business. Mer hon Sheryl Sandberg, lean in på Facebook.
Just det. Eller hon som grundade Spanx.
Ja, verkligen. Och högpresterande, men ändå mån om familjen. Men med fruktansvärt bortskämda barn och otroligt toxiska, osunda relationer människorna emellan i familjen. Och hennes dotter, som bara är den mest
alltså slentrian, cyniska, anti, alltså som privilegierad men gör ingenting aktivt, bara vill pissa på allt och alla konstant, har med sig en kompis som är inte rik och inte vit, kan vi säga, och det kommer också eskalera. Det ena serien gör så väldigt, väldigt, väldigt bra är att den visar på så mycket makt och exploatering och falska fasader, dels mellan alla personer i alla relationer, i alla resesällskap, men också mellan dem och den kontexten de är i.
Mm.
De på hotellet, personalen, att det är konflikter och motsättningar som bara byggs upp och eskalerar och vävs samman mer och mer för varje avsnitt som går. Så alltså hantverksmässigt enormt, tycker jag. Jag har sett kanske 4 avsnitt nu.
Det som jag gillar med det är ju att de har typ tagit lite så här Downton Abbey-idén. Det är ju ganska gammal, men ändå att man också för Downton Abbey storhet, jag tror inte du har sett det så mycket. Ja, du har. Ja. Okej, bra.
Men 2 säsonger.
Men jag till er som inte har, men liksom Downton Abbey storhet är ju just det att man skildrar personalen och alltså hur. Oj jävlar, nu spillde
min helvita outfit.
Du spillde rakt över din helvita outfit.
Min Snape-mugg smek mig. Men
Parisa, det är din dag. What's with today? What's with today?
Och vad fan med vita kläder när jag har mens?
Ja, det var intressant. Ja. Intressant val.
Carry on.
Det är storheten med Downton Abbey att skildra tjänstefolket och det som ju oundvikligen blir så här krångliga relationer mellan typ härskap och tjänstemän liksom. Och att den alltså vi det är inte så att vi behöver förstå att tjänstefolken också är människor, men det blir ju väldigt intressant skav liksom däremellan. Och det finns ju en väldigt tydlig tickande bomb i första avsnittet som är att en i personalen det kan vara så att hon håller på att föda barn. Men till varje pris ska dölja det.
I White Lotus,
ja. Ja, precis. Ja.
Verkligen. Och där blir det också så här, den här dimensionen, alltså dimensionen av att de ska, dimensionen av att en del av deras mänsklighet är till salu. Deras själsliga service, det här med leenden och omtanke och hänsyn. Men de måste polera bort den delen av mänsklighet som är egna behov och gränser. Jätteintressant ju mer man ser.
Superintressant, och jag tycker att det kanske man på sätt och vis har alltså fick för lite av i Downton Abbey. Där var det så himla mycket så här att
de fanns typ i härskapet,
men det var också att härskapet typ behandlade sin personal typ sjukt mycket bättre än vad jag tror att man gjorde på den tiden. Alltså faktiskt, det känns som att de var nästan som att de var som en enda stor familj i många fall.
Och också falskt liksom,
ju. Att man jättefalskt, alltså vill leka så. Mega falskt. Och det fanns nog rakt mycket mer stigma kring ganska många situationer som. Ja, skitsamma. Vi behöver inte gå in för mycket på Downton Abbey.
Nej, men det finns fler exempel.
Det känns som att man hade kunnat ta tag i det mycket mer. Och det gör ju White Lotus har ju verkligen det.
De hade kunnat göra det ännu mer. Alltså det är väl framförallt fokus på de vita rika. Jag tänker på Parasite, som är en av de bästa filmerna någonsin som har gjorts. Om maktdynamik och vem utnyttjar vem och sådär. Där är det ju väldigt mycket mer på perspektivet av de som vill upp. Än de som är uppe. Och sen har vi ju Succession. Där kan man verkligen prata perfektion vad gäller att gestalta den självupptagna vidriga maktmiljön, men ändå göra det med sympati och att förstå att även de här privilegierade har deras egna maktkamper och problem. Och den är så otroligt bra i att den är både rolig, skavig, vissa saker är tänkvärda och kuslig nerv genom hela. Det liksom trappas upp, man märker stämningen är på gång och ett gästspel kommer också från Molly Shannon som är en poppis person förmodligen. Och bara den sista delen i min take på Family Friction som du har lanserat med Guardian är den tredje säsongen av tv-serien Master of None.
Ja, tack för att vi pratar om det här.
Ja, jag hushöll med den ett tag, som jag har tendens att göra. Det är en serie vi har hyllat ett tag. Ja. Det är ett mästerverk från Aziz Ansari.
Men sen så slutar vi på grund av Aziz Ansari.
Ja, alltså, sen hände ju en sak där efter säsong 2, när han då, som vi har varit inne på många, många gånger, blev anklagad för att ha varit
tjatsexat,
där har vi det.
Ja.
Och vi tycker att han har bemött det där på ett hyfsat bra sätt och sådär. Det kan vi prata om, eller det hör ni i massa andra avsnitt. I alla fall, därav också faktumet att den tredje säsongen inte kretsar kring hans karaktär Dev, som det gjorde innan. Utan nu är fokus förlagt till hans vän spelad av Lena Waithe i serien.
Mm.
Och det är som alltid som relationer och skav i fokus och görs väldigt bra, väldigt ambitiöst filmat och klippt så här, konstnärligt typ. Men nu utifrån hennes liv, hon lever med en kvinna hon är gift med, och deras relation och liv börjar krackelera fullständigt efter en traumatisk händelse. Jag vill typ inte säga mer än så.
Nej, så mycket har jag faktiskt inte sett.
Nej, jag ska inte spoila faktiskt vad det var som hände, men det blir väldigt starkt, och jag tycker att det är väldigt välgjort. Och sen så är det ju inte med samma tempo eller nerv som de tidigare var. Det var ju lite mer tempo och kul i dem. Det är ganska mycket, det är väldigt sårbart skulle jag säga, framförallt.
You don't know me. I don't know you. When I ask you on a date, would you say yes?
Den har ju kritiserats, jag läste någonting om att det är typ väldigt mycket långa klipp. Jag tyckte att det var ganska härligt. Apropå det där att man ibland, varför tittar man på olika saker? Alltså det är inte alltid att saker ska drivas framåt. Eller ibland är det bara att komma in i en stämning och vara i det. Och Lena Waithe är ju kanske en anledning varför jag står ut med det, för jag tycker att hon är så pass bra så att jag tänker att det här är liksom, det kommer komma, det kommer vara värt det typ.
Men som bäst fängslande, som sämst så känner man ju att det är ganska pretentiöst ibland, de här långa sekvenserna.
Ja, okej. Okay. Alltså jag kan verkligen stå ut med det, och jag är ju fan allergisk mot när, alltså väldigt ofta när det blir så här för pretentiöst. Alltså jag kan tycka att, och så här, särskilt när saker är hypade satan och så där. Men jag tycker inte att det var så farligt. Men det är ju, alltså Master of None, det Master of None har som i seriens koncept, eller vad man ska säga. För man får väl också då tänka vad som hände med, är det då, alltså om det är en tv-serie först med Aziz Ansari i två säsonger och så plockar man ut honom, vad blir det då? Och då kan man tänka, vad är det liksom essensen i själva serien? Och då skulle jag säga att det ändå är det här typ att det är ganska långa samtal. Mm. Alltså det är främst dialog.
Mm.
Och en, att det finns en sårbarhet, eller liksom att man kanske tar upp saker, obekväma samtal och sånt som kanske inte så lätt kommer fram i typ andra tv-serier där man är så här stressad av att plotten ska drivas framåt, och så måste du, och så måste vi liksom komma till conclusion på 23 kommersiella minuter eller någonting sånt där.
Det är mer att det skildrar än att det vill någonting.
Ja. Mycket bra sagt. Så jag tycker det är härligt, men okej, vad
men det är ett spännande perspektiv tycker jag, det som lyfts fram, att det är mellan två gifta kvinnor och det som händer i deras relationer, deras relation och relationer runt omkring, och som vi inte har sett riktigt mycket av på tv. Tveklöst känner man det. Gud vad ovanligt det här är när man kollar. Så det kan jag absolut ta er an i denna trojka av family friction. Och kom gärna med fler exempel, ska vi inte be om det?
Gärna.
Mm, kan det få bli en löpande grej, vet du?
Då, men ska vi tacka för idag då, Parisa?
Jag tror det. Jag tror vi ska tacka för idag.
Ja. Kör vi, så ser vi om vi har ett Donda-album att lyssna på nästa vecka eller inte. Om vi bryr oss.
Allt hänger på det. Nej. Vi får se hur det blir med det. Tack för att du kom hit idag. Jag måste kasta ut dig, för nu har jag ett Zoom-möte.
Ja. Puss och kram.
Ah, yeah.